Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Det här är ett extra avsnitt från vår premiumkatalog som i vanliga fall endast går att lyssna på hos Podme. Där hittar du också del 2 samt flera andra fall. Mer info i slutet av programmet.
Först vill jag säga att jag är helt oskyldig till detta. Jag har inte med det. Narkotika och göra har fått stort avstånd till det här i mitt liv.
Två män i Skåne döms till 9 års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling. Männen försökte importera flera 100 kilo kokain från Colombia.
Det är nog största jag åtalat på en enda sort.
Det här är berättelsen om en av senare års stora kokainhärvor.
Jag tror inte det gick till så här i Sverige.
Och en man som kan vara oskyldigt dömd.
Nonsens, tycker jag att det är.
Jag kan förbi dig.
Ja, har landat en pall.
Vill man använda det telefonsamtalet som ett bevis, då går det också att motbevisa det.
Du lyssnar på en mörk historia om det röda kokainet. Mitt namn är Carl Fridsjö. Det här ljudet kommer från en mobilkamera. Det är filmat den 24 januari 2018. En mulen och rå förmiddag knackade på dörren till en fabrik i det lilla samhället Glumslöv i nordvästra Skåne.
Tjena, hej. Det är OL.
Ja, vad har vi för något?
En pall.
En pall. Från.
Två tullpoliser utklädda till DHL-personal levererar en pall.
Ja, perfekt.
Fabriksägaren Christer Olsson öppnar och frågar personerna som han tror är ett vanligt DHL-bud om vad det är för leverans. Det är svårt att höra vad som sägs på filmen. Samtidigt som ägaren visar var pallen ska stå frågar han sig vad det är för skit som levereras.
Fan vad det är för skit.
Han verkar inte veta vad det är i paketen.
Jag gör det där borta bakom lastan. Backa bort här borta. Backa bort här borta.
Ska vi in i garaget där eller? Ska vi in i garaget där eller vad vill du ha den? Du får skriva under här sen.
Men vet Christer Olsson verkligen inte vad det är för leverans? Enligt följesedeln är lastpallen packad med nästan 300 kilo rött pigment. Allt paketerat i 150 stycken mindre förpackningar, fördelade på 25 kartonger. Men när pallen lämnade avsändaren innehöll den också något annat. Kokain till ett gatuvärde på 250 miljoner. När den når fabriken i Skåne har leveransen åkt en lång väg över världen och innehållet har bytts ut. Den här historien har sin början långt ifrån det lilla skånska samhället. På andra sidan jorden i Colombias huvudstad Bogotá. Den 16 januari, en dryg vecka innan leveransen når Glumslöv, kommer en pall med flygfrakt från Colombia till Madrid i Spanien. Den stoppas av den spanska tullen som vill kontrollera innehållet. På kartongerna står att de innehåller järnoxid, ett rött färgpigment som bland annat kan användas för att färga betong. Men spanska tullen hittar också något annat i paketen.
De konstaterar bara att det fanns kokain i den,
försändelsen.
Bosse Jonsson är spaningsledare på tullkriminalen i Malmö.
Och då kontaktade de sambandstjänsten, nordiska sambandstjänsten i Madrid, som tog kontakt med svensk tull.
Leveransen på 300 kilo järnoxid är utblandad med kokain. Det rör sig om totalt 20 kilo rent kokain som försökt döljas i det röda pigmentet. Men försändelsen har inte slutdestination i Madrid. Den ska vidare till Sverige.
Klart vi var intresserade eftersom det var jag hade sagt hit till vår region i Malmö.
Mellan de svenska och spanska myndigheterna beslutas att lasten inte ska röras. Den ska skickas intakt till Sverige.
När man kommer hit så byter vi ut narkotika mot annat preparat, eller snarlikt.
Tullen i Malmö vill se vem som kommer hantera en så stor last med kokain och bestämmer sig för att följa leveransen till dess slutdestination. De packar om innehållet till finbetong. Och för att kunna spåra vilka som kommer i kontakt med pallen stryks det också på ett UV-pulver.
Samtidigt som vi gör det här så gör vi så kallad inre spaning. Vi kontrollerar då den som står som mottagare, då Christer, om vad vi hittar på honom. Och vi får beslut om hemliga tvångsmedel, alltså avlyssning från tingsrätten.
Leveransen är adresserad till betongfabriken i Glumslöv och dess ägare Christer Olsson. En 49-årig man som utöver en fortkörningsbot är ostraffad. Christers syster, som vi kallar för Pia, berättar om sin bror när vi möts upp på en ort i Skåne.
Väldigt, väldigt snäll människa. Han tror gott om alla. Hårt, jobbar alltid. Men supersnäll, ställer alltid upp dygnet runt för alla sina vänner och bekanta. Stort, stort hjärta.
Christer börjar som ung jobba på sina morföräldrars lantbruk som han senare kommer att ta över. Så småningom startar han eget företag. Han är driftig och har 2018 ett dussintal anställda på betongfabriken. Ett företag som han drivit i 13 år. Och det går bra. Åren 2016 till 2018 omsätter bolaget runt 27 miljoner kronor om året.
Jobbar alltid. Alltid, helger och kvällar och sådär. Men gillar fina grejer, bilar och båtar. Men det får man ju jobba för att kunna ha. Så livsnjutar. Men jobbar hårt för det.
2013 förstörs fabriken i en brand orsakad av ett tekniskt fel. På en bild i Helsingborgs dagblad från tiden syns Christer stå i arbetskläder framför sitt nedbrunna livsverk. I artikeln beskriver han det som den värsta dagen i sitt liv. Ändå ler han mot kameran och redan dagen efter börjar de dra igång verksamheten på nytt.
Man brukar säga att det finns 100%, men om man säger 200% är det minsta han har gett. Väldigt, väldigt driftig.
Vi ska tillbaka till januari 2018. Tullen har fattat beslut om att pallen med det utbytta kokainet nu ska levereras. Leveransen är penslad med UV-pulver och utrustad med en spårsändare. Nu ska tullen ta reda på vem eller vilka som är tänkta att ta emot den ovanligt stora mängden kokain. Spaningsledare Bosse Jonsson.
Vi lånar kläder från DHL och lastbil för att köra ut detta. Det gör vi av två skäl. Dels för att inte exponera några tjänstemän eller anställda från DHL. Och för att själv kunna se vad som händer när vi levererar och vem som tar emot.
I lastutrymmet på DHL-bilen som närmar sig betongfabriken finns nu nästan 300 kilo finbetong. Kokainet och järnoxiden är beslagtaget.
När leveransen kör dit så har vi ju spanare på plats redan. Vi startar spaningen då strax innan leveransen sker för att veta vem som finns på plats på fabriken.
När DHL-bilen närmar sig fabriken vet de ännu inte vem som ska ta emot leveransen. Utlämningen filmas från en kamera i en av tulltjänstemännens bröstficka. De vill få bevis på vad som händer på plats.
De kommer fram till betongfabriken och får kontakt med Christer som hänvisar om var de ska köra hen. Och så öppnas där en port inne i lokalen och de backar in bilen.
Vi hör ljudet från de utklädda tulltjänstemännens kamera.
Är det tungt? Fan, jag har aldrig varit inne i en sån här butik.
Nu hörs Christer i inspelningen.
Är det tillbaka i betongen här
borta? Där lastar en av spanarna av pallen och sätter på golvet. Och den andra spanaren får en kvittens från en av jobbarna som Christer hänvisar till.
Medan den ena tjänstemannen lastar av pallen från bilen småpratar den andra med Christer och hans kollega. En av tulltjänstemännen säger att han har ett projekt hemma.
Jag har ett hemmaprojekt. Jag ska prova en betongbänkskiva, tänkte jag.
Christer svarar och är hjälpsam.
Så får du finsats på typ bajer eller optimera. För det, den är...
I januari 2018 spenderar Christer mycket av sin tid uppe i Stockholm. Där har han startat ett dotterbolag. En stor del av ansvaret för fabriken i Glumslöv har han därför lämnat över till kollegorna på plats. Men just den här morgonen är han där. Trots att han är trevlig upplever tulltjänstemännen honom som överraskad, nervös och stressad. Vi hör honom i tullens inspelning.
Vad ställer skiten där som vi sätter utan bladet?
Tulltjänstemannen försöker ta reda på vad Christer har att säga om innehållet.
Och så var det något färgmedel? Pigment. Ja.
Men detta är sånt kaki eller sån... Jag tror det är sånt kakifärgat.
I lokalen pågår ett svetsarbete i bakgrunden som gör det svårt att höra vad som sägs. Men konversationen finns återgiven i tulltjänstemännens berättelser. Och lyssnar man noga hörs det att en anställd i Christer som är med och tar emot leveransen utbrister att det är kokain inuti. Det är efter att han sett att paketets ursprungsland är Colombia. Vi lyssnar. Christer svarar att det är brun färg man tillsätter i betongen. Att den anställda säger att lasten skulle innehålla kokain tolkas av både spaningsledare, åklagare och Christer som ett skämt. Ett skämt som det kommer visa sig ligga mycket sanning i. Pallen är levererad. Nu väntar spaningsledaren på vad som ska hända. Klockan 10.41, när budet lämnat platsen, ringer Christer ett telefonsamtal. Det går till hans barndomsvän som vi kallar för Thomas. De vet inte att de sedan 2 dagar är avlyssnade. Spaningsledare Bosse Jonsson.
Christer ringer till Thomas när han har fått pallen och säger att den har kommit.
Det här samtalet kommer bli en mycket viktig del i utredningen av fallet. Men samtliga domstolar och involverade myndigheter uppger att de har raderat ljudet. Efter mycket sökande lyckas vi få tag i den hemliga inspelningen och kan nu för första gången publicera samtalet.
Tja.
Tjena.
Hej, hej.
Läget?
Det är bra. Jag är kvar i sängen.
Okej.
Jag får inte göra något många.
Ja.
Jag kör förbi dig.
Ja, har landat en pall. Men med sån plattskiva.
Jag kommer förbi här. Jag anser det är de jävla reklamskyltarna. Man ska ju åka. Vi strajpar dem och så kör vi åt Stockholm sen, va? Ja. Jag har reda på.
Samtalet om en pall som kommit är för åklagaren ett viktigt bevis på att Christer vet vad som är i leveransen som kommit från Colombia. Det gör honom därmed inblandad i kokainsmugglingen. Något Christer själv nekar till. Men Christer har en annan förklaring till vad som sägs. Han menar att pallen som det talas om i samtalet är en annan pall än den som just levererats från Colombia. En pall som kan användas för att frakta en plexiglasskiva till den bar som Thomas hjälper Christer att bygga. Vi hör Christer förklara för rätten vad samtalet enligt honom handlar om.
Jag har hållit på med det poolhuset i 10 år och nu skulle det bli färdigt. Så jag har baren kvar och jag har bastun kvar, så det är inga stora grejer. Och han hade varit och mätt plexiglasskivan till mig. Och jag var ju rätt så ledsen om den hade blåst sönder, om vi bär in den.
Nonsens, tycker jag att det är.
Åklagare Mikael Hansson köper inte Christers förklaring. Det här samtalet kommer spela stor roll för allt som kommer hända i det här fallet. Vi ska återkomma till det och vad som egentligen hörs. Det finns flera anledningar för utredarna att titta närmare på relationen mellan de två vännerna och eventuella kopplingar till kriminalitet. Christer och Thomas har känt varandra sedan högstadiet. Till skillnad från Christer har Thomas flera domar sedan tidigare, bland annat narkotikabrott, häleri och vapenbrott. Men han är också företagare. Han har en fabrik ett par kilometer bort och jobbar bland annat med att tillverka och klistra upp reklamskyltar. I en kartläggning av Thomas i Svenska Dagbladet som görs i juli 2019 står det att han levt över sina tillgångar. Han har nolltaxerat flera år samtidigt som han kört bilar och båtar i miljonklassen. På sociala medier har han lagt ut bilder på påkostade världsomseglingar och rest på dyra solsemestrar med familjen. Samtidigt som tullen avlyssnar Christer och Thomas fortsätter deras spaning utanför betongfabriken. De har tagit in spanare från hela Sverige för att klara insatsen. Spaningsledare Bosse Jonsson.
Det är inte alltid så glamoröst att ligga och spana längre tid när det inte händer någonting. Och det är just vad som händer. Det händer ingenting på jättemånga dagar.
Genom ett av fabrikens fönster har spanarna koll på pallen som stått orörd inne i betongfabriken i en vecka.
Det här är många scenarier som kan spelas upp som man sitter och diskuterar vad händer och varför händer ingenting.
Men till sist händer något. Vid klockan 11 på kvällen den 31 januari 2018 syns ett släp på platsen. På spanarnas film som filmas genom fönstret syns två män hantera pallen.
När de kör in den här hästtrailern i lokalen och stänger portarna så misstänker vi då att de lastar om och så lastar det i den. Portarna går upp sen och de misstänkta då är beredda att köra därifrån och då beslutar vi för att slå till helt enkelt på kvällen då.
Insatsstyrka Syd är på plats med tullen och tar sig snabbt in i fabrikslokalen. Tre personer grips.
Christer, Thomas och Johan.
Johan, som egentligen heter något annat, är den tredje personen som kommer bli aktuell i utredningen. Johan är vän med Thomas sedan flera år och brukar utföra småjobb åt honom. Men Christer och Johan säger att de, fram till själva gripandet, aldrig har träffat varandra.
Christer sitter i en betongbil utanför som ska köras in tydligen. Thomas och Johan är där inne och vid gripandet så belyser vi dem med här UV-ljus och ser vi att de har hanterat det här som vi har lagt i paketerna.
På bilder i förundersökningen syns att Thomas och Johan har tydliga spår av fluorescerande medel på händer och kläder. Det ämne tullen behandlade lådorna i pallen med innan de levererades. En liten bit bort från fabriken bor Christers syster Pia. Hon lägger märke till att det är något som pågår på gården.
Jag sitter i tv-rummet och tittar så jag ser ner på gården. Ser en massa bilar på fabriken där han bor i anslutning till fabriken. Och då sitter jag och min sambo och säger, det är väldigt konstigt för klockan är 12 på natten eller där omkring och väldigt mycket bilar brukar det inte vara.
Hon ringer Christer för att kolla så att det inte är ett inbrott men får inget svar.
Tänker jag, han hade varit väldigt förkyld, tänkte han sova, väl inga konstigheter. Och sen ungefär en timme senare ringer han sambo helt förtvivlad. Och så här att Christer är borta.
Christers sambo berättar för Pia vad som just har hänt.
Då har de stormat in i huset, maskerade män med solglasögon, stora boots som man ser i värsta filmen. Hon är precis på väg in i duschen, så hon har trosor och tröja på sig. Hon tror det är ett skämt, någon som skojar. För det liksom tänkte, jaja, vad hittar de nu på för någonting? Stormar in, sen vänder de upp och ner på hela huset.
Pia tar sig ner till sambon i Christers hus.
Men mamma trodde inte det var sant. Jag trodde inte det gick till så här i Sverige.
Hon möts av en stor oreda.
Alla lådor utdragna. Ja, om man tittar på en amerikansk film när man säger att någon gör en search warrant eller inbrott. Så ser det ut i huset. Att liksom alla skåp, lådorna utdragna, bara kastat grejer på golvet. Och väldigt, väldigt skitigt huset. Det var ju i sista januari. De var klampat in med stora skor och dynga överallt.
Varken sambon eller syster.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Får reda på varför polisen stormat in i Christers hus. De lever i ovisshet i flera dagar innan utredaren berättar vad Christer sitter misstänkt för.
För då säger han att han är misstänkt för drogsmuggling. Och min bror hatar droger. Ja, jag bara skrattar. Jag bara tänkte, nej. Nu har ni gjort fel. Nu får ni nog titta på detta igen. Det är ett stort skämt ju. När han gick i skolan på lantbruksskolan hade han en kompis som var beroende där och höll på att stryka med. Och han har sedan den dagen när han har sett det nära en på alltid varit jättemot droger, liksom aktivt emot det. Så jag bara, nej, det finns inte. Det är liksom absolut inte droger.
Tillslaget är volymmässigt största kokainärendet som Tullverket i Region Syd utrett på ett decennium. Men är Christer verkligen inblandad? För Pia är det helt omöjligt att han skulle vara delaktig. Pia känner sin bror och utöver det skulle han inte ens ha varit hemma den kvällen då tillslaget äger rum, menar hon.
För vi skulle upp på en begravning dagen efter. Hans bästa kompis miste sin fru och sin dotter i december i en olycka. Nära familjevän till oss alla. Och då skulle vi kört upp den dagen som tillslaget var.
Planen var egentligen att Christer och hans syster skulle åka upp till Stockholm för en begravning.
Men jag ändrade det för jag var tvungen att jobba. Så att alla på fabriken visste att Christer skulle iväg den dagen, den kvällen. Men då ändrade vi det. Så vi skulle köra morgonen efter istället för att jag var tvungen att jobba lite sent på den kvällen. Så han skulle inte varit hemma.
Har Christer blivit indragen i något han inte har med att göra? Christer menar att han inte känt till något om kokain. Men åklagaren menar bestämt att bland annat det avlyssnande samtalet mellan Christer och Thomas bevisar motsatsen. Kort efter gripandet vid betongfabriken håller tullen de första förhören med Christer, Johan och Thomas. Alla tre nekar till att de skulle haft något med narkotikan att göra. Åklagare Mikael Hansson.
Jag för mig att de var rätt sparsmakade, de ville inte berätta så mycket.
Under förhören ger männen sina versioner av händelseförloppet. Christer uppger att han inte har koll på alla pallar med gods som går in och ut i företaget.
Eftersom jag inte köper in varken pigment, cement, grus eller sten, så litar jag på att de som sitter på kontoret köper in rätt grejer till mig.
Och vem som har beställt den här pallen vet han inte.
Det kan vara de som blandar hos mig. Det kan vara kunder som själv har beställt pallen genom de som blandar hos mig. Men jag kan inte svara på vem som beställt den.
Han säger att han inte berättat för någon att den kommit. Inte heller att han fått betalt för att förvara den i fabriken. De tre männen har olika versioner av vad som hände på kvällen innan de grips. Christer berättar att Thomas var på betongfabriken för att sätta på nya klisterdekaler på bilarna eftersom de ändrat adress till hemsidan. Han var tvungen att utföra jobbet kvällstid eftersom bilarna är ute och åker om dagarna.
Thomas var ju lite mer lurig.
Även Thomas bekräftar att han var på betongfabriken för att sätta upp klisterdekaler på kvällen. Trots att han grips med spår av UV-pulver på sig säger han att han inte haft med lådorna på pallen att göra. Thomas berättar i tingsrätten.
Det förkastar jag helt. Jag vet ju att jag inte har rört de där grejerna.
När förhörsledarna konfronterar honom med bevismaterial och återger vad de andra berättat säger han att det inte stämmer eller att han inte minns.
Inledningsvis var det väl lite så att Thomas försökte lägga skulden på Johan. Som vi ganska snabbt konstaterade att det var bara en kille som man skulle använda för att tömma den här utbytta narkotikan. Ingenting annat.
Johan berättar att han ombeds hjälpa Thomas på betongfabriken mot betalning. Även fast han då är upptagen med annat ger han sig snart iväg för att hämta Thomas. De lastar bilen med klisterdekaler och verktyg. Johan berättar i tingsrätten.
När vi använder glömslar så tar vi in verktygen. Och väl inne säger till att jag kan börja med att fixa de sista kartongerna. Medan han går iväg i lokalen. Det är jag som han säger. Detta kartongerna står inne i släpet. Det mesta har redan gjort.
När de kommer fram till fabriken visar Thomas Johan ett släp med lådor och hinkar. Han ber Johan att hälla över innehållet i lådorna till hinkarna. Men Thomas och Johans versioner skiljer sig alltså. Thomas menar att Johan ljuger när han säger att han ombeds följa med till betongfabriken och utföra ett jobb åt Thomas. I brist på erkännanden fortsätter utredningen att samla annan bevisning.
Man fick ju jobba framåt med den fysiska bevisningen.
Hemma hos Thomas flickvän hittas fluorescerande medel på ytterdörren och en garderob.
Alltså hennes förloppet som jag ser det, det har ju inte Thomas vitsordat heller egentligen, men Thomas åker själv ut till betongfabriken på eftermiddagen den 31 januari och börjar själv då tömma de här kartongerna. Och jag tror inte att han fattar att det är utbytt, utan jag tror han hittar en spårsända som tullen hade placerat i pallen.
Åklagaren menar att Thomas inser att han stött på problem och därför vill ha med sig Johan.
Och det är då han fattar att han måste finna en syndabock. Det är då han ringer till Johan och ber honom komma och hjälpa honom lasta av resten medan han ska göra sken av att han ska byta ut dekalerna på Christers bilar.
I husrannsakan i Thomas fabrik hittas en lista med kemikalier som enligt NFC:s kemister kan användas för att rena kokain.
Har man de här kemikalieförteckningarna och tar emot rödfärgat kokain så visar det ju på att det är tanken med det hela.
Hos Johan hittas två kopior av kemikalielistorna. Men någon lokal där kokainet var planerat att renas hittas aldrig. Däremot hittas något annat.
Under förundersökningen hittade vi ytterligare en sån här beställning från samma företag i Colombia som hade kommit till betongfabriken i oktober.
Utredningen visar att betongfabriken sammanlagt har tagit emot 3 leveranser från Colombia. De första 2 har tullen missat.
Det upptäckte vi så pass långt fram i förundersökningen så när vi begärde in telefonlistor från operatörerna så fanns det inte det kvar längre. För då hade vi kanske kunnat ringa in platsen där man kanske skulle ha rengjort kokainet.
Den första leveransen var en enstaka låda med färgpigment som blev stående i betongfabrikens kontor. Den kom från samma avsändare i Colombia men visar sig efter analys inte innehålla droger. Leverans nummer 2 var på totalt 182 kilo. Spaningsledare Bosse Jonsson.
Ja, vi misstänker att den första 12 kilos leveransen var en provleverans. Se om det fungerar. Sen tror vi att den andra leveransen var kokain.
Den andra leveransen anländer till betongfabriken den 23 oktober 2017. Och vid den tidpunkten befinner sig Christer på fabriken i Stockholm. Vi hör honom i tingsrätten.
Var jag inte kroppslig där så var jag med hjärnan där uppe och jobbade hela tiden. För att det är det är mycket som ska på plats.
Han säger sig få reda på att den leveransen åkt in och ut ur fabriken först genom utredningen. Men utredarna hittar bilder i Johans telefon från dagen efter, den 24 oktober. Bilderna är tagna på kartongerna som står staplade i Johans bil tidig eftermiddag. Och det visar sig att polisen varit närmare än man förstått. Strax efter det att bilderna tagits stoppas Johan på Landskronavägen som går utanför Glumslöv. Han påträffas med att köra sin bil som inte skattats. Vad trafikpolisen vid vägkanten inte vet är att bilen i efterhand misstänks ha varit lastad med kokain vid tillfället. Men Johan säger att han på Thomas uppdrag varit och hämtat kartonger, ovetande som var det varit i. Vi hör Johan i tingsrätten.
Jag tror aldrig det ska vara någonting som är olagligt eller att de ens håller på med det. Jag tror detta är ordentliga grejer. Det är likadant som om jag åker och hämtar trä på byggvaruhuset, så antar jag att det är ett gediget bolag och har kommit på sitt. Jag vet inte mer så. Jag personligen tycker att det framkommer att man behöver en syndabock när man stöter problem. Och jag tycker att det framkommer rätt så hyfsat i utredningen. Jag har varit en duktig idiot.
Senare samma dag, efter det att Johan stoppats av trafikpolisen, syns en annan man lasta över kartongerna från ett släp till en ljusgrå Volvo. Bilderna kommer från en övervakningsfilm från Thomas företag. Åklagare Mikael Hansson.
Vi fick en bild på en man som lastade in kartonger i en Volvo. Men vi lyckades aldrig identifiera honom. Den bilden gick ut till samtliga polisspaningar. Men det var ingen som kunde känna igen honom.
Inte heller kartongerna har återfunnits. Däremot hittas en lapp i en papperskorg i Thomas fabrikslokaler. På den står spårningsnumret på den DHL-försändelse på 300 kilo som kom i januari och som ledde fram till insatsen. Det kopplar Thomas till kokainet. Vi hör Thomas i rätten.
Det händer mycket hela tiden och det är svårt att komma ihåg saker, men har jag skrivit den så har de ringt mig i så fall.
Det visar sig också att Thomas ringt ett samtal till DHL dagen efter att pallen fastnat i Madrid på sin väg till Sverige.
Men det var en bevisgrej som vi missade att ha med i rättegången. Men det bevisade klart att Thomas hade ringt DHL och frågat var pallen hade tagit vägen.
Den tekniska bevisningen åklagaren har att gå på är lappen med spårningsnumret och kemikalielistorna över ämnen som kan rena kokain. Åklagaren menar också att det faktum att de tre männen fanns på betongfabriken när lasten togs om hand är ett bevis på deras delaktighet. Thomas och Johan hade tydliga spår av tullens UV-pulver på sig. De hade inte Christer. Han är helt oförstående till det han anklagas för och menar att han hjälpt utredningen på alla sätt. I tingsrätten berättar han.
Jag har svarat på allting. Jag har öppnat min telefon, mina datorer, allting. De har fått göra de har gjort husrannsakan hos mig två gånger. All bokföring, alla mina bankkonton och allting.
Och faktum är att det varken hemma hos Christer eller på betongfabriken hittas någon teknisk bevisning som intresserar åklagaren.
I hans bostad så var jag erinna mig hittar man inget speciellt. Man hittar lite pengar och sånt, men inget som vi använder som bevisning.
Så vad är det då för leverans som var tänkt att komma till betongfabriken innan tullen bytte ut kokainet mot finbetong? Vid analys av innehållet visade sig att kokainhalten i sin uppblandade form låg på som mest 13%. I renad form så uppskattas det vara 20 kilo 100-procentig så kallad kokainhydroklorid. På gatan skulle det vara värt nästan en kvarts miljard kronor. Inköpspriset bör då ligga på 50 miljoner enligt åklagaren. Men vem som betalt för leveransen vet han inte.
Ja, det är inte någon av Christer eller Thomas. De har inte de resurserna.
Så vem är det?
Det vet vi inte.
Det står klart att det finns personer högre upp i kedjan än de tre som nu är misstänkta. Men åklagaren menar att de saknat bevis för att gå in med hemliga tvångsmedel mot några andra. Det går därför inte att få fatt på de verkliga huvudmännen. Genom tullens sambandsman i Colombia försöker de ta reda på varifrån pallen med kokain skickats. De kollar upp företaget som det sägs har levererats från.
Vi fattade väl ganska omgående att det företaget som sådant var ju ett legitimt företag, så att de skulle ju inte få för sig att skicka det här i eget namn ju.
Där tar det stopp för utredarna. När åtalet väcks den 4 oktober 2018 är alla tre personer som befann sig på betongfabriken när polisen slog till åtalade. Johan åtalas för försök till synnerligen grovt narkotikabrott. Det är efter att han, liksom Thomas, haft listor med kemikalier för att rena kokainet och för att de packat om den utbytta narkotikan. Men åklagaren menar att det är Thomas som varit den drivande. Han åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling och försök till synnerligen grovt narkotikabrott.
Jag tror han är nog lite mer drivande än vad Christer är. Det är ju han som kollar var paketen finns ju. Det är väl han som sett till och frågat Christer att han kan få ha pallen där. Och det är han som åker och tömmer.
Även Christer åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Men åklagaren menar att han haft en annan roll.
Jag menar ju på att det är enligt åtalet att han var med om att organisera den här smugglingen. Och att han tillåt då att pallen placerades i hans fabrikslokal. Och att tillåta sen Thomas att komma och hämta den. Och det är klart han måste veta om vad det är för någonting.
Åklagaren kopplar Christer till kokainet. Dels genom telefonsamtalet där Christer säger att det har landat en pall. Men också genom det faktum att leveransen kommit till hans fabrik och därefter fått stå kvar. Men Christers advokat, Mikael Nilsson, frågar sig under tingsrättsförhandlingen om man verkligen hade låtit en så dyrbar last stå orörd i en vecka.
Om du skulle veta att du hade 300 kilo kokain som låg i ett tämligen lättåtkomligt utrymme och kanske skulle till och med kunna riskeras att blandas i betongbilar. Mm. Hur skulle du tänkt då? Om du hade...
Jag skulle definitivt inte ställa det där i alla fall. För det är en katastrof.
Tror du själv att du hade velat blivit av med den här pallen så snabbt som möjligt om du nu hade medverkat i någon sorts brottsplan?
Den har inte stått kvar då.
Alla tre som står åtalade fortsätter att neka. När Christers anhöriga får läsa utredningen upplever de att det är mycket som inte stämmer. Christers styvson Pontus berättar.
Vi reagerade direkt på att det var väldigt kort, det var väldigt fåordigt av förundersökningsprotokollet. Det var många konstigheter, alltså bara som datum som inte stämde och namn som inte stämde. Och en massa korrigeringar som fick göras i rättegången i tingsrätten.
Familjen börjar läsa så mycket det går av både förundersökningen och åtalet.
Bekymret var att det fanns ingenting som vi kunde ta på Christer överhuvudtaget. Och det är svårt att skydda sig i fallet att man inte har någonting att skydda sig emot. Hade det varit som så att Christer hade, att det fanns ett påtagligt bevis emot honom, så hade vi kunnat jobba med det. Men det var väldigt, väldigt svårt när vi skulle motbevisa ett bevis som inte fanns.
De menar att åtalet saknar bevisning mot Christer. Samtidigt får de inte anklagelserna att gå ihop med den Christer de känner. Varför skulle han sätta allt på spel?
Jag kan inte säga. Du riskerar inte allt du har när du jobbat så hårt för detta. Och det som jag sa innan, att droger, han är så emot det. Så att, nej. Absolut inte. Jag tror han har blivit utnyttjad på något vis.
Och det finns fler som kommer hävda Christers oskuld när målet tas vidare till högre instanser. Och fler bevis som borde varit intressanta för utredningen kommer komma fram från annat håll. I nästa avsnitt.
Det finns vissa saker som är konstiga.
Detta är från DHL i Colombia. Om inte det är tillräckligt att gå upp för en utredande myndighet, så vet jag faktiskt inte vad man kan efterfråga.
Det känns för mig helt vansinne.
Du har lyssnat på En mörk historia, första avsnittet om det röda kokainet. Det här var ett extra avsnitt från vår premiumkatalog. Hör det andra och sista avsnittet via Podmi, där du kan prenumerera på En mörk historia från 29 kronor i månaden. Då stödjer du vårt arbete och får samtidigt ett nytt reklamfritt premiumavsnitt varje månad. Du får också tillgång till hela vår katalog med dokumentärer som Lucia-branden i Uppsala eller Fentanyldöden och de lagliga drogerna. Ladda ner Podmi-appen eller besök podmi.com. Programmet gjordes av Ellen Hammarskjöld. Producent Simon Moser. Exekutiva producenter var Joel Silberstein Hont och jag, Carl Fridsjö.
En mörk historia produceras av produktionsbolaget Just Stories. Alla som inte förekommer i form av yrkespersoner eller som tilltalade är underrättade om avsnittets publicering.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.